Sixten Widholm heter jag och jag är ungdomspastor här i den här församlingen. För er som inte har koll på mig. Och jag ska idag undervisa, predika utifrån del 2 i en serie som vi kallar Foundations. Kan vi till och med kanske få upp en Foundations-bild från snurran? Nej, jag hade inte förvarnat dig om det, men vi får se om det kommer. Foundations har vi kallat den här serien på 4 veckor nu i början av året. För vi vill lägga en grund, vi vill påminna oss om vår grund som hela vår församling vilar på, som hela kyrkan vilar på. Vi kommer beröra 4 ämnen som verkligen ligger, och ligger under oss, som ger oss stabilitet. Och Anders pratade om frälsningen förra veckan. Idag pratar jag om dopet, sen kommer vi till anden och församlingen. Och vår förhoppning är att de här söndagarna verkligen ska få vara någonting som ger dig en trygghet i ditt liv och din vandring med Jesus. Någonting som ger dig en stabilitet. När vi påminner oss om vad vi har som grund så kan vi stå stadigt även om omvärlden onekligen är omvälvande. Så jag ska börja med att läsa, det är lugnt att börja, ja, nice. Jag ska börja med att läsa den här första, Anders, är du här? Jag såg inte det. Välkommen. Vi ska läsa versen som jag satt för serien. Som ni ser här nere i skuggan här, första Korintherbrevet 3:11, och där står det så här. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och det är Jesus Kristus, och den är Jesus Kristus. Ingen kan lägga en annan grund. Vi har 4 teman, vi har 4 liksom tonlägen som vi pratar i här nu. Men allting talar om Jesus. Frälsningen handlar om Jesus, dopet handlar om Jesus, anden talar alltid om Jesus och församlingen är Jesu kropp. Så vi har en serie Foundations 100% Jesus. Och jag fick frågan av Anders när han planerade här att vill du ta dopet, frågade han mig. Och det gjorde mig väldigt glad, för den här frågan om dopet är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är någonting som har orsakat mycket inre kamp i mitt liv. Det är någonting som jag har fått brottas med i min vandring med Gud. För jag växte upp i Svenska kyrkan, där man har en annan tradition. Mina föräldrar i all kärlek så lät de mig bli bjuden 3 gånger i en kyrka i Kalmar när jag var några månader gammal. Och sen så mötte jag Gud ganska tidigt i livet. 5-6 års ålder hade jag ett starkt gudsmöte. Och min tro blev personlig i det läget. Och jag började följa Jesus. Sen så, om vi bara snabbspolar genom mitt liv, så gick jag på konfirmation. Och där insåg jag att det här jag tror på, den Jesus jag tror på, han talar ganska mycket om livet. Han är livet och han talar om livet. Och om jag ska liksom vara konsekvent med min tro så behöver jag låta det han säger också prägla hur jag lever. Så det blev ett viktigt steg att säga att ja, men om du säger det Gud, då vill jag leva så. Det var ett viktigt ställningstagande för mig. Och sen så, om vi spolar fram lite till, så efter gymnasiet så gick jag ett år på bibelskola. För jag ville grotta ner mig lite mer i Guds ord. Och där så återigen kände jag att hans ord är fyllda av liv. Han har koll på allt. Jag vill leva mitt liv efter det han säger. Så jag kommer låta honom vara auktoritet över mitt liv. Sen så efter bibelskolan så hade jag ett sommarjobb. Jag jobbade på en kyrkogård. Vi kommer att prata snart om dopgraven här. Men jag gick runt där bland gravstenar och rensade. Och hade ganska mycket tid att lyssna på saker i öronen. Så jag lyssnade på en undervisning. Där en predikant gick igenom Bibeln. Ord för ord. Bibelvers efter bibelvers. Och bara enkelt ta ut vad säger Bibeln om dopet. Och det här var någonting som började, vad ska man säga, det började skava lite i hjärtat, för att det som lades fram, den bild av dopet som lades fram, var så mycket större och så mycket starkare än vad det jag hade fått liksom leva i hittills. Det målades upp en bild av dopet som något fantastiskt, något vackert. Någonting som jag började längta efter. Så där började min kamp med frågan om dopet. Och jag lät det här ta några år. Jag brottas med det här, undersökte. Vad är egentligen Guds tanke med dopet? Vad säger han att dopet är? Och den här vandringen slutade, eller den här kampen slutade med ett dopp i Helgasjön i Växjö 2019. Men jag tänkte att vi skulle ta en sån här liten vandring, bara en liten genomsusning genom evangeliet och apostelgärningarna. Bara för att se lite, vad säger Bibeln? Vad har Gud sagt om det dopet som ändå verkar vara viktigt för kyrkan? Så vi ska börja med, vi ska inte ha någon vers på det, men jag kommer att berätta om Johannes döparen som kommer och talar om omvändelse. Omvänd er och döp er. Så han går runt och talar till folk att lämna de döda gärningarna, lämna det gamla livet och vänd er till Gud igen. Och sen så sänds Gud sänds Jesus som Guds son. Han föds som människa, han vandrar på jorden och blir döpt av Johannes. Han hade inget att omvända sig ifrån. Men han är människosonen, han har identifierat sig så starkt med oss att han själv döpte sig. Han döpte sig av Johannes, han blev döpt av Johannes. Helige Ande kommer över honom. Han kliver ut i sin tjänst och så börjar hans vandring mot korset. Och på korset så blir han dödad. Guds son blir korsfäst och dödad av människor. Jesus begravs och på tredje dagen så blir graven funnen tom. Jesus, han hade besegrat döden. Jesus hade uppstått igen. Han la sig i graven men uppstod igen och besegrade döden. Och vad betyder det? Jo, han öppnade upp en väg för oss in i evigt liv. Vad är evigt liv? Jo, det är gemenskap med Gud. Så Jesus, han döps, han fylls av anden, han går till korset, han dör och uppstår igen. Öppnar upp vägen till evigt liv. Och sen så när han har uppstått och lämnat graven så kommer han till lärjungarna, ger dem en sista undervisning under en viss tid innan han klev upp till himlen, till faderns högra sida. Och något av det sista han säger innan han tas upp av änglar till himlen, så säger han så här i Markus 16:15. Och han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas. Men den som inte tror blir dömd. Förkunna evangeliet, berätta om de goda nyheterna. Den som tror och blir döpt ska räddas. Den som inte tror ska bli dömd. Jesus har undervisat och lärt lärjungarna hur de ska leva. Han har visat på evangeliet och nu så går lärjungarna ut och berättar om Jesus. Och vi ser i Apostlagärningarna 2 hur anden kommer över dem. Petrus ställer sig upp och berättar om vem Jesus är. Han berättar om de goda nyheterna. Och det här får folkmassan som står där att häpna. Och vad händer sen? Jo, i vers 37 står det så här. Han har berättat om att Jesus är Messias. Han är kungen, han är räddare, han är Guds son. Han har dött för era synders skull. Och då står det så här. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? De hörde evangeliet. Det händer någonting i hjärtat och de säger, vad ska vi göra? Och då säger Petrus här, omvänd er. Precis som Johannes hade sagt, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Petrus gör det tydligt att det naturliga steget när man har hört evangeliet och man känner att ja, det är sant. Det är att omvända sig, lämna det gamla livet, att låta sig döpas i Jesu Kristi namn och få sina synder förlåtna. Och sen få den helige ande. Och det står att det här löftet gäller er, era barn och alla de som är långt borta. Och långt borta gäller även Älvängen. Vi zoomar vidare genom apostlagärningarna. Den här listan kan göras lång. Och idag ska vi låta den vara ganska lång också. Bara så vi ser det här. Fantastiska med dopet. Vi har en fångvaktare som är skraj för att fängelsedörrarna har öppnats av lovsången som Silas och nu ska vi se här så jag säger rätt, som Paulus och Silas har sjungt, och men de rymmer inte när dörrarna öppnas, och fångvaktaren liksom blir berörd av det här, och så säger han så här, Apostlagärningarna 16:30. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det var precis det som Anders talade om, frälsningen. Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Och då svarade de: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han upp dem till en bostad och dukade ett bord och jublade glad över att han och med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. De får vittna om Jesus. Han låter det träffa hans hjärta. Han låter det provocera dem till att ta en handling. Han säger: vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Jo, tro på Jesus och döp dig. Sen har vi Paulus som talar med en grupp kvinnor vid en flod. Och då står det så här att Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta så bad de dem att komma hem till dem. Hör Paulus ord om Jesus, om kung Jesus. När han hört orden så vill hon genast bli döpt. Sen har vi Cyprus, föreståndare i synagogan. Han kom till tro på Herren. Och så står det, även många andra korinter som lyssnade kom till tro. Och vadå? Hur de döptes. Nu börjar vi närma oss slutet på den här listan. Ananias. Han blev sänd av Gud att faktiskt predika för Paulus. Precis efter att han hade haft ett möte med Jesus. Han hade fått sitt liv förvandlat. Han höll på att döda kristna. Nu hade han mött Jesus. Han visste inte riktigt vad han skulle göra av det här. Han insåg att Jesus faktiskt var Gud. Och då säger Ananias till honom så här: vår färdiges Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja. Till att se den rättfärdige. Och till att höra hans röst. Alltså Jesus röst. Du ska bli vittne och berätta för alla människor om vad du har sett och hört. Tveka inte. Åk alla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. Paulus lever ett fruktansvärt liv. Han får möta Jesus. Han omvänder sig där på Damaskusvägen. Sen så låter han efter 3 dagar så låter han säg genast döpas på Ananias uppmaning. Gud sände Ananias till att uppmana Paulus till att gå och döpa sig. Och det står att om du låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Den här bassängen som vi kallar en dopgrav, den har en fantastisk reningsförmåga. När jag döpte mig i Helgasjön 2019 så var det inte på grund av min hygien som jag behövde gå och doppa mig i en sjö då, i vattnet. Utan det vi får göra i den här dopgraven, det är att vi får begrava ett gammalt liv av synd. Vi får lägga ner vårt liv av själviskhet, begrava det, lägga ner det. Vi har en böjelse till synden. Vi får lägga det där, låta det dö. Och vad hände sen? Jo, vi är ju Jesu lärjungar. Vi följer honom. Han blev begravd och sen blev han upprest till liv. Och när vi följer Jesus ner i graven, så vad händer då? Jo, vi blir uppresta igen till liv. Och när vi lyfts upp ur graven så är det något nytt som lyfts upp. Det är någonting rent som lyfts upp. Det var väldigt fint när Fredrik testade den här dopdräkten här precis innan när vi skulle hitta rätt storlek. Du sa liksom direkt bara, jag är som Jesus, jag ser ut som Jesus. Och det är precis så det är. Det var liksom ett profetiskt uttalande från dig där. För när du ikläder dig i den här vita dräkten, när du kommer upp ur vattnet, så har du också iklätt dig Kristus, du har iklätt dig Jesus. Du har valt att följa honom med ditt liv. Du har valt att lägga ditt liv i hans händer. Då kommer han att omsluta dig med sin renhet som han har köpt på korset. Vi ska läsa i Romarbrevet 6, vers 2. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi också ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från döda genom Faderns härlighet. Vi är Jesu lärjungar, efterföljare. Var och en som vill följa honom får också ta det första steget, eller det sista steget i omvändelsen, genom att kliva ner i graven och lita på att Gud kommer och reser oss upp från de döda. Och den här handlingen och den här undervisningen som kommer här i Romarbrevet, det här är någonting som undervisas för de som redan är döpta. För det som är starkt med dopet är att det är lika starkt för de som inte är döpta som för de som är döpta. För om du hör nyheterna om Jesus, så det blir naturligt att döpa dig och så får du en helt ny start på livet. Får börja leva på riktigt. Men om du är redan döpt så blir undervisningen om dopet alltid en påminnelse om vad himlen har gjort i ditt liv, vad Gud har gjort i ditt liv. När du blev begraven här, du som är döpt, när du blev nedsänkt i vattnet, så tappade synden sin makt över ditt liv. Och det är någonting som du kan proklamera över ditt eget liv och tacka Gud för varje dag, att syndens makt har brutits. Jag tror fienden ibland vill få oss att glömma bort det här, och därför talas det mycket om vad som händer i dopet i breven. Kyrkorna påminns om och om igen om att det är helt grundläggande i vad som hände i dopet. Där tappade synden sin makt, där klipptes band och du fick ett nytt liv, fick en ny identitet i Kristus. Det är så att de som tror på Jesus och de som döps, de har rätt att kalla sig Guds barn. Du är ett Guds barn, du är till ett nytt rike. Det är någonting nytt som har skett. Och låt det få synas i ditt liv. Lev på det sättet av att du är frigjord, rengjord, du har fått ett nytt liv och inte minst en ny gemenskap. Det står i Bibeln att vi blir medlemmar i kropp. Jag har en gång varit med om att tappa en lem, alltså medlem. Jag har tappat en lem, jag stod och hackade lök och hackade av mig en fingertopp. Det är inget att rekommendera. Jag höll på att svimma. För det var så mycket blod. Och när jag ringde henne och bad henne köra mig till sjukhuset, så tror hon att jag skojade. Så hon, ja, du kunde skynda dig lite mer tycker jag. När du... Men i alla fall, ja, det var inte ner i benet eller så. Men i alla fall, Jag tappade den här fingertoppen och den här fingertoppen, den, jag tror inte den mår så bra idag. Den är så länge bortglömd. Men mina andra fingertoppar som sitter kvar på mina fingrar, de är vi väldigt gott mod och tacksamma för livet. Vi behöver varandra, vi behöver sitta fast i varandra. Vi behöver vara en del av en gemenskap för att vi håller varandra vid liv faktiskt. Vi är en del av honom, du blir en del nu av Jesus. Men det finns en väldigt styrka i att vi får tillsammans samlas runt den här dopgraven och bevittna att en människa blir en del av vår gemenskap. Och då har vi sedan också ett ansvar att hålla den här lämmen vid liv. Vi ska snart få se ett sånt här dop. Jag kommer snart bjuda upp dig, Fredrik. För mig blev det, jag bara avsluta med att säga att för mig blev det väldigt viktigt att få ta det här steget, att verkligen träda in i den plan som Gud har, den väg som han har lagt ut. För en lärjunge så finns den här vägen utlagd av omvändelse, tro och att låta sig döpas och sen påbörja nya livet med Jesus. Och det var väldigt starkt att få kliva ner i den här sjön och verkligen få uppleva fullheten i evangeliet. Som dopet faktiskt är, att jag får uttrycka det Gud har gjort på i mitt inre. Det han har gjort på insidan av mitt hjärta fick jag uttrycka i en yttre handling. Och inte bara ett yttre tecken, utan det är också någonting himmelskt, mirakulöst som händer när vi låter oss döpas. Gud är så stor att han kan inkarneras. Han kan komma, ordet kan bli människa. Och därför kan han också göra någonting stort och starkt i en vanlig fysisk handling som vi kommer få se här. All right. Nu är det dags. Du har sagt att du tror på Jesus. Tror du på Jesus?
Ja.
Jo.
Och du har sagt att du vill följa honom med ditt liv. Så därför ska jag lägga ut min plånbok här. Och sen så ska vi få kliva ner i dopets vatten och du ska få begrava ditt gamla liv och stå upp igen med Jesus. Vi har pratat om det här. Så att...